Det är 2 timmars resa från Åbo. En enslig ö med endast denna anstalt, de obotligt sinnessjukas vårdplats. I Nagu finns läkaren som kommer hit en gång i veckan. Det är ungefär en halvtimmes resa dit. Posten kommer 3 gånger i veckan. Idag, lördag, fick jag ditt kort. Jag skriver detta i min säng, ty här har alla en egen cell med en pall, säng och ett litet skåp. Efter att vi ätit middag får vi gå till våra celler. På dagen är vi i den stora salen bakom lås. Matsalen är skild för sig. Jag får promenera på gården 1 timme varje dag, men ut genom porten får man inte gå. Det är hemskt ledsamt. Man ser inga andra människor än patienter och sköterskor. Världen är långt borta. Runt omkring finns endast havet. Besökare kommer inte hit.
Emmas brev sändes aldrig iväg. Inte heller de 6 andra breven som Jutta Albeck Rehn samlat i sin doktorsavhandling, diagnostisering och disciplinering, medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital under tidsperioden 1889-1944. Själö hospital grundades på 1600-talet och var då ett sjukhus för de som hade spetälska. Men man hade redan då en avskild avdelning som dårhus. Och då spetälskan på 1700-talet började försvinna blev Själö Finlands första statliga sinnessjukhus. Ledarskapet för Själö var delat mellan länets landshövding och biskopen i Åbo. Under 1700-talet rådde uppfattningen att sjukdom det var ett straff av Gud. Men var tidsepok har sin syn på sjukdom, och på 1800-talet hade man redan en annan syn på vansinne. Jutta Albeck Rehn har forskat i det kvinnliga vansinnet i slutet av 1800-talet till medlet av 1900-talet.
1800-talets mitt och fram från och med det så började en ganska intressant period vad gäller i synen på kvinnokroppen eller kvinnors kroppar. Så där skulle man kunna starta. Men det är klart att alla epoker och alla tider har fenomen som på något sätt är väldigt intressanta, hur man ser på kroppen. Och många säger ju att 1700-talet så då hade man ännu mer naturalistisk syn på kroppen, till exempel att det var okej för kvinnor att vara sexuellt aktiva, medan 1800-talets viktorianska tid sen igen blev mycket mer restriktiv och mycket mer misogyn på något sätt i sitt sätt att förhålla sig till kvinnors kroppar och kvinnors sexualiteter. Så att 1800-talet så kan man kanske säga att det är en slags brytningspunkt och synen på kroppen.
För att förstå hur man betraktar kvinnors kroppslighet under 1800-talet, kan du berätta vilka normer och ideal och sånt som förekom?
Jag tror att en viktig förklaring till varför kvinnokroppen medikaliserades och sjukdomsförklarades så ligger i de här nya vetenskapsgrenarnas uppkomst, som psykiatrin, gynekologin och framförallt det samarbete som de här nya vetenskapsgrenarna också idka. Och mycket pekar på att det här medicinska intresse, att man kan tolka det här medicinska intresset för kvinnokroppen som ett medicinskt intresseområde där psykiatrin som ny vetenskapsgren också kunde utnyttja den kunskap som gynekologin redan hade så att säga samla in. Gynekologin var också intresserad av kvinnopsyket. Varför de blev intresserade av just kvinnokroppar, så det har en del förklarat med till exempel kvinnorörelsens uppkomst, att det blev så att säga ett behov att definiera kvinnor som olämpliga i den offentliga sfären. När kvinnor så att säga började utmana de här gränserna för vad som skulle vara tillåtet och inte tillåtet. Kvinnor började söka sig till utbildningar och så vidare. Så det skulle kunna vara en förklaring, kvinnor, att det här hotet måste på något sätt neutraliseras. Men sen igen ur ett finskt perspektiv så har man inte haft ett sånt här passivt kvinnoideal som i de här anglosaxiska länderna till exempel, så var den normala friska kvinnan som var lite sjuklig och passiv. Och då kunde sjukdom också vara någonting fint. Alltså det kunde vara en sån här önskvärd kvinnlighet, att kvinnan var liksom svag och på sätt och vis uppvisa liksom det som förväntades av en kvinna. Medan kanske i de här nordiska länderna skulle jag hävda att ha arbetets betydelse har varit väldigt stark på det sättet att här har kvinnoidealet varit mera en stark arbetande kvinna. Och då kan man fråga sig att om den här kvinnorörelsens, om den är tillräcklig att förklara det här medicinska intresse för kvinnokroppen. Sen en annan sak så är den nya, alltså socialdarwinismen och senare eugenikens uppkomst som var också kopplad till vetenskapsgrenarna. Det vill säga tron på att samhället var indelat i goda och nyttiga medborgare och onda och onyttiga medborgare. Det vill säga de lägre klasserna ansågs bära på osedliga komponenter, ett biologiskt underlag för att de här lägre klasserna skulle liksom börja idka sedeslöst sex och deras kroppar också visar på sån här degeneration och att de var liksom på en lägre utvecklingsnivå. Och där använde man också kvinnlighet som en slags måttstock, det vill säga de goda och fina kvinnorna så var de här som så att säga skulle hela tiden bli allt svagare än männen intellektuellt, både kroppsligt och intellektuellt, medan arbetarklasskvinnorna då var de här robusta och manhaftiga, och det användes också för att bevisa att arbetarklassen ännu befann sig på en lägre utvecklingsnivå. Och jag tror att här också finns ett intresse just för kroppslighet som uppkommer, eller det uppkommer också i samband med socialdarwinismens och rashygienens framväxt, där man då sökte sina kroppsliga förklaringar till att förklara hela samhällen. Att varför ett samhälle fungerar som det gjorde, så sökte man på något sätt ur kroppen förklara det här.
Om jag förstod dig rätt så kunde man då se en orsak till att man har velat medikalisera kvinnokroppen då, att hon utgjorde historiskt sett att hon började bli hotfull och började gå in på mannens territorium. Vilket kroppsligt kvinnoideal ville man då ge för att hålla henne utanför det manliga territoriet?
Man skulle tillskriva henne just den här svagheten och passiviteten. Och moderskap blev den här centrala förklaringen. Som också läkarvetenskapen, när de skrev insändare och debatterade, så använde man just moderskapet, herregud, att om de här kvinnorna ger sig ut i offentliga sfären, så vad ska hända med deras barn? Och det är moderskapet som är den här viktigaste. Så kvinnlighet liksom jämställdes med moderskap. Och det här gav ju en möjlighet för både inom den politiska sektorn och inom den medicinska att använda moderskapet som ett sätt att legitimera det, hur man begränsar kvinnlighet med hjälp av att sjukförklara sånt som bröt mot det här moderskapets ideal. Det vill säga arbete blev att då, nu pratar jag mer om västerländsk kontext, västeuropeisk kontext, jag pratar inte om Finland specifikt utan mer allmänt, så moderskapet blev det enda sättet på sätt och vis att eller moderskapet kom att definiera normal kvinnlighet. Och det också de finländska läkarna när de skrev om det här att nu måste man slå vakt om alla barn och alla kvinnor som glömmer sin viktigaste uppgift som kvinna, det vill säga att fostra och föda barn. Och kvinnans uppgift då att fostra och föda barn, så det var kopplat till, det var liksom det som så att säga höll uppe samhället. Man använde också det som att det endast är att det liksom samhällets fortlevnad kräver detta moderskap, som blev ett liksom samhälleligt moderskap samtidigt.
Hur skulle du, om du skulle måla upp någonting estetiskt, hur skulle det här kvinnokroppsidealet då se ut?
Ja, se det som förstås dygdig kropp. Men här är nog sen också det intressanta att om man ser på den tidens konst till exempel, hur man skildrar kvinnor, så de är ofta väldigt sexualiserade, nakna, vackra kvinnokroppar. Antingen så att ett bröst syns eller liksom där nog liksom den här skönheten, kvinnoskönheten är kopplad till den här också till en liksom sensuell och sexualiserad kropp. Så att det, då kan man inte bara säga att den normala och fina kroppen ska vara den här dygdiga som ska vara påklädd och hög krage och allt det här, utan en vacker kropp var också den här, förstås kvinnokroppen har alltid fascinerat. Men jag tror att till exempel hur man porträtterar kvinnliga galningar, till exempel den tavlan som föreställer när psykiatern Pinel befriar det sinnessjuka i Salpêtrière, den heter något sånt att Pinel befriar det sinnessjuka, det är från 1800-talet, jag minns inte exakt när, där då de här galna kvinnorna syns i den A-porträtterade, väldigt, väldigt liksom så sexualiserade och liksom klänningar uppe och bröst som syns. Och det är väldigt vackra förstås, men samtidigt så blev den här det var liksom på något sätt, det var det vackert och farligt på samma gång. Att den här vackra sexualiserade kvinnokroppen så var samtidigt på sätt och vis opålitlig och farlig. Att det finns också liksom en sån här, på sätt och vis motstridiga bilder. Och av det här vackra och av det här normala och avvikande på sätt och vis också.
Vilka strömningar förekom då angående kvinnans sexualitet? Och fanns det i kvinnorörelsen eller emancipationen någon form av sexuell emancipering?
No, inte på 1800-talet. Där handlade det mer om att skydda mödrar, ge mödrar rätt till att också arbeta. Framförallt, det var ju då ogifta kvinnor framförallt som skulle ges rätten att studera. Att gifta kvinnor skulle nog hållas hemma. Nog kvinnokroppsliga rättigheter på sätt och vis, men inte någon sån här som vi tänker på någon slags emancipation. Att man får vara med vem som helst, Utan det handlar nog mer om att ge liksom samma, så att säga, samma rättigheter som män hade, rösträtt och utbildning och hälsovård och den typens frågor.
Julia Söderholm visade sig till den grad sinnesslö och imbecill att det trodde vara mycket svårt, kanske rent av omöjligt, att få henne att ta sig för något organiserat arbete eller studier. Hon uppvisade i stor utsträckning erotiska könsböjelser. På en uppfostringsanstalt kan hon i sedlighetsrelationer bli farlig för sin omgivning, på sådan uppfostringsanstalt där det andra könet också finns. Eftersom hon på grund av sitt nästan maniliknande livliga temperament inte förmår behärska sina drifter.
I det här expertutlåtande från 1920 beskrivs Julia som osedlig, arbetsoförmögen och därför samhällsonyttig. Och då hon inte kunde kontrollera sina lustar behövdes hon dessutom övervakas på ett ställe utan män. Och därmed blev Själö hospital aktuell för den 17 år unga kvinnan, som de facto skrevs ut efter bara ett års vistelse. Och det var mycket ovanligt. Vistelsen var i regel mycket längre.
De kvinnor som då på något sätt stack upp sig mot den här moraliska kodpraxisen som förekom, hur blev de då bemötta av samhället?
Ett effektivt sätt var ju att medikalisera och sjukförklara, det vill säga att förklara att de var galna, att de var sedeslösa och omoraliska. Och på den här tiden så bara ett sånt begrepp som omoral eller sedeslöst leverne så kunde betydde i princip sinnessjukdom. Det vill säga till exempel när jag har gått igenom dokument från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1940-tal, så en sjukdomsorsak så kan vara osedligt leverne. Det vill säga, jag skulle hävda att det effektivaste sättet, och som just är kopplat till det här så att säga, hotet som uppkom, så var just att medikalisera och på något sätt koppla kvinnlighet till irrationalitet och svaghet och oförnuft. Och där då kroppen fungerar som den här. Där kvinnokroppens opålitliga egenskaper, det vill säga det att kvinnokroppen blödde, kvinnokroppen födde barn, kvinnokroppen, alltså klimakterium. Alla de här olika aspekterna så blev en del av det medicinska språket. Alltså de psykiatriska diagnoserna som uppkommer under 1800-talet, som nymfomani, monomani, melankoli, alla de här är kopplade till kvinnokropp och reproduktionsorgan. Och det är därför man kan säga då att vansinnet för kvinnliga dess uttryckligen, för att det var den här reproduktiva kroppen som bar på den här opålitligheten. Det vill säga till exempel i England så menar läkarna att kvinnor är olämpliga i den offentliga sfären för att de en gång i månaden så att säga handikappade på grund av menstruation. Att det var helt, alltså man använde den retoriken. Och det var ett väldigt effektivt medel. Och det här moderskapet då förstås, det är enda det som gör kvinnan lycklig. Och kvinnan antogs också vara som mest lycklig då hon just hade fött barn. Men samtidigt kunde också moderskapet vara en risk i och med att det var en förlossning som... Att förlossning var också en, sån här, en riskfaktor. För att gynekologin och psykiatrin utgick från att det fanns en väldigt stark koppling mellan det centrala nervsystemet och reproduktionsorganen. Det finns intressanta teckningar i läroböcker, medicinska läroböcker från den tiden där föreställer en naken kvinna. Då går det en massa pilar upp och ner från livmodern och till hjärnan. Och liksom den här typens visuella... Och inte bara visuella, men också både visuella och medicinska förklaringar.
Det är ju en intressant paradox att det som dels beskrivs, som du nu beskriver, att man uppfattar som ett kvinnokroppsideal, det vill säga den gravida, den modern, så samtidigt är det som patologiseras.
Det är ju det, verkligen. Och där är ju den här goda moderskapet och sen den här, men samtidigt moderskapet som en viss riskfaktor. Men kanske det här, kanske man måste göra en uppdelning då, att moderskapet så som att, så att säga, fostra och ta hand om barnen, att det är ett ideal. Men moderskapet som en kroppslig händelse, alltså som så att säga, den här förlossningen som en explosiv händelse, en riskfylld händelse i kvinnans liv, som då antingen kunde medföra lycka och framgång och samhällelig stabilitet eller medföra vansinnets brant, att, liksom, att på något sätt stå och vaja där mellan att blir jag det här är jätteförstås förenklat, men så att säga riskfyllda händelser som kunde omdefinieras på olika sätt.
Det låter ju som det skulle förekomma också någon slags sådana här kroppsliga tabun, att kroppsliga vätskor och sånt som har väldigt intimt med kroppen att göra, då speciellt kvinnokroppen, som om det skulle vara väldigt tabubelagt. Mm. Är det någonting som är markant för 1800-talet?
No, egentligen inte. Alltså på sätt och vis, ja. Att inte, det är klart att det inte skulle synas på en kvinna när hon blödde. Att det skulle ju döljas förstås mycket väl. Och det finns instruktioner för hur det ska gå till och så vidare. Men samtidigt så måste jag säga att det finns en oerhörd fascination för just de här kroppsliga vätskorna också. Jag skulle inte säga att det är tabu vad gäller medicinen. Till exempel ett fall som jag har, en av de kvinnor då som jag har, vars dokument jag har studerat, så hennes menstruation beskrivs väldigt i detalj, och hur blodet var på linnet hon blöder, vart det kommer blod, och hur de också injicerar hennes slida med någon slags vätska för att, så att säga, lugna ner henne, eftersom det är den här menstruationen som gör att hon får vansinnesutbrott och är manisk och melankolisk.
Den 18 till 25 oktober. Menses oregelbundna. Inträdde första gången här kort efter hennes hitkomst. Någon dag efter deras upphörande träffades patienten nattetid av ett vanmaktsanfall med kramp. Relativ amnesia av detsamma. Blodaktigt slem på linnets övre främre del fäste läkarens uppmärksamhet. Den 18 november 1890. Patienten i en beständig rörelse. Gör sitt tarv på golvet sedan 2 dygn. Gråter och jämrar sig, medan hon knuffas och mörbultas av osynliga andar, vilka därefter flyger ut genom fönstret. Till en regelbunden brommedikation kan man icke förmå henne. Varma insprutningar i slidan.
Det här exemplet, den här unga kvinnan Amanda som är lösdrivare och som då misstänks också bära på syfilis. Och det här, den här texten visar på ett väldigt tydligt sätt den här kopplingen mellan kvinnokropp, blödning, alltså i det här fallet verkligen som blödning och psyke. Där hela texten är strukturerad på sätt och vis kring den här patientens menstruation. Där man också då genom varma insprutningar i slidan lugnar psyket, det vill säga sinnesstämningen, det vill säga man botar först det som är det sjuka, kroppen, för att därefter bota sinnesstämningen, det vill säga psyket. Det vill säga, även om man skulle omnämna sinnesstämning utan hänvisning till menstruation, så omnämns menstruationen alltid med en förklaring till hur patienten då beter sig och hur hon känner sig. Och också den här rädslan för de här veneriska sjukdomarna som kring sekelskiftet engagerar läkarkåren i en väldigt hög utsträckning. Och här är också för de här lösdrivarna som vandrar runt och levde så att säga ett osedigt liv. Så här blir också den här, jag tror att den här, dels det här fokus på kroppen också handlar om den här syfilismisstanken. Och den här varma insprutningen så kan ju vara, jag vet inte vad det är för vätska, men att det kan ju vara förstås både då att bota om hon har symptom. Men, att, men på den här symboliska kopplingen att du injicerar i slidan någon varm vätska och hur liksom, den har väldigt sådana på sätt och vis ett freudianskt fall kan man väl säga. Och på något sätt den här kvinnokroppens reproduktiva opålitlighet och som man också då kan bota genom att gå direkt till oroshärden som är då i det här fallet livmodern.
De här kvinnorna som då blev betraktade som sinnessjuka, vilka beteenden ledde till att de fick en psykiatrisk diagnos?
Det som är så intressant är att det fanns otroligt många variationer på hur och vem som kom att bli betraktad som sinnessjuk. Och hur man beskrev de här kvinnorna skiljer sig också väldigt, väldigt mycket. Beroende på samhällsklass, beroende på civilstånd, beroende på vad du får för diagnos och så vidare. Så det är en sak som jag försöker visa i min avhandling så är just i den här betydelsen i de skillnader som, mellan kvinnor som etableras också i diagnostiken. Och det är klart att man kan säga att sånt här förstås våldsamt beteende, opålitlighet, men samtidigt också väldigt passivitet, att man är väldigt nedstämd, melankolisk. Fattigdom var någonting som inte bara var en intagningsorsak till mentalsjukhus alltså på det sättet att du inte klarade av att försörja dig och blev på något sätt en försörjningsbörda. Utan fattigdom var också ett diagnostiskt redskap. Det var också det användes, fattigdomen användes också för att ställa olika former av diagnoser beroende på ifall du var en god fattig, alltså en fattig som levde ett gott och arbetsamt liv men på grund av olyckliga omständigheter hade hamnat i fattigdom. Eller den onda fattiga som var den här lata och lät samhället bekosta dennas vård och liksom var på något sätt omoralisk på grund av det. Och då var också diagnosen oftast mer degraderande och mer så här alltså psykopati och schizofreni som var mer liksom, så att säga allvarliga former av, eller mer stämplande diagnoser än till exempel neurasteni eller melankoli som var mer, som på något sätt kännetecknades mer så här introversion och inåtvändhet, där mentalsjuka som på något sätt agerar utåt och var liksom väldigt så utagerande så riskerar oftast att stämplas och få mera degraderande diagnoser och också beskrivas mera i negativa termer.
I det samhälle vi lever i idag, skulle de här samma beteendena som de här kvinnorna då uppvisar, skulle de i dagens läge ha lett till en diagnos, psykiatrisk diagnos?
Jag tror inte, det tror jag inte, men jag tror att det finns, eller jag tycker att det finns mycket kvar av att man kan se liknande tendenser. Inte kanske så att en kvinna direkt skulle få en stämpel och bli liksom pass skickad till någon mentalsjukhus, men nog den koppling som fortfarande görs mellan på något sätt emotionalitet och sensibilitet, känslighet och irrationalitet och kvinnlighet som jag tycker nog är en sån här där man liksom förklarar kvinnor mer som de här ömma och emotionella, mer benägna till sån depressiva anlag och sån här. Det är klart att det finns liksom kvar av den synen, men jag skulle inte. Och sen det som jag också skulle säga att även om på sätt och vis kanske det låter så att det skulle ha varit hemskt lätt inom stationstecken att ge en diagnos på den tiden, och inte vill jag riktigt hävda så heller. Jag skulle bara vilja liksom mera visa på det att hur många, vilka olika slags orsaker som låg bakom att någon hamnat i ett mentalsjukhus. Att hur väldigt pragmatiska lösningar ofta låg bakom det också. Att till exempel att en kvinna hade blivit bollad från mellan en massa olika anstalter och sjukhus. Och av en slump sen på sätt och vis hamna på ett sinnessjukhus. Till exempel har vårdats på ett fattighem. Och sen att på något sätt visa på den här variationen. Det här, att vad är det som leda till att hur man löser så att säga sociala problem också med hjälp av medicin, liksom med medicinska förklaringar. Och det tycker jag nog idag fortfarande att sån här marginalisering och utsatthet av de här långtidsarbetslösa som ju lever på sätt och vis isolerat i samhället och hemlösa och andra. Att nu finns det ju, nu är det ju fortfarande en koppling mellan marginalisering och fattigdom och allvarliga mentala problem.
Tjänarinnan Almas förklaring över varför hon tog livet av sitt ett år gamla barn. Hon hade tjänst på olika ställen i sammanlagt 14 års tid. Och det verkar som om hon hållits för en normal person, även om man uppfattat henne som mindre begåvad, som enkel, oföretagsam, dum. 1918 förde patienten sitt barn till en hustru för att skötas och betalade för detta 30 mark per månad. Den 1 juni 1919 på kvällen vid 8-snåret var hon på väg från sin tjänsteplats med båt för att hämta barnet. På vägen hem funderade patienten på ett sätt på vilket hon skulle kunna bli av med barnets vård och vårdkostnader. Efter att ha övervägt saken bestämde hon sig för att tappa barnet i vattnet. Uppmanad och lockad därtill erkände hon sitt dåd. Senare har patienten sagt att hon inte vet vad som fick henne att göra sitt dåd, som hon nog efteråt ångrat.
Vilken vård gav man då de här kvinnorna på Kjellö?
När jag skulle säga att vård under den här tiden så handlar egentligen om förvaring. Egentligen förvaring och isolering kan man säga. Klart att liksom sån här behandling, medicinsk behandling, så givetvis en del mediciner, det kommer sen så här starkare barbiturater på 30- och 40-talet började komma liksom mer som psykofarmaka slags medicin. Morfin, kokain har man använt som mediciner. Sådana här brom och hyosin, så här lugnande mediciner. Alltså medicinering är en, men sen alltså behandling och vård, så var isolering, att isolera patienterna i enskilda rum, det var en form av behandling, vård inom citationstecken. Varma och kalla bad har man haft, tvångströjor, arbetsterapi var en sån väldigt viktig behandlingsmetod på de finska mentalsjukhusen, börja för Kjellös där redan vid sekelskiftet 1800-talet i och med sådana här utakorderingssystem där flitiga och duktiga patienter kunde utakorderas i Nagu-socken, arbeta hos bondfamiljer och leva så. Och sen på sjukhuset handarbeta och sysselsätta sig. Och det var liksom tanken att man genom sådana organiserat arbete också uppnår ett organiserat sinne och att man så att säga blir frisk genom arbete.
Det påminner ju nog hemskt mycket om en fängelse. Institution som om de skulle vara liksom rättsfall.
Absolut, alltså likheterna mellan ett fängelse och ett mentalsjukhus är ju liksom så många och mångfacetterade. Väldigt mycket, alltså båda är slutna institutioner. Båda de facto att mentalsjukhusen sällan utskrev patienter, medan från fängelse slapp man ju ändå ut, så visar att på något sätt på den här, att vi har bilden ofta av ett fängelse som den här väldigt ännu mera kanske slutna. Men att alla sådana slutna inrättningar så har ju liknande system att inordna och disciplinera patienter. Och det är klart att nu, alltså när att man övervakar och är ständig under lupp vad du gör, vad du säger. Allt dokumenteras, alltså den här mentalsjukhusets specifika system så handlar ju om den här otroliga kunskapsinhämtningen och dokumentationen över patienterna. Det vill säga varje dag vad patienten gör, hur den beter sig, vad han eller hon gör och säger. Och inte kanske så mycket säger, men gör framför allt. Och det är specifikt för ett mentalsjukhus. Men den här, det är klart att det att man också talar om celler, alltså de här patientrummen alltså heter också celler. Så jag menar, likheterna är ju väldigt många.
Den 26 oktober 1890. Patienten lugnade efter morfininjektionen. Sysslar med halmflätning. Säger vi ronden åt läkaren, se hur jag kan arbeta. Jag är galen. Lider av hörselhallucinationer. Gräshoppor och kråkor störa hennes nattro. Vägrar att intaga kloral och annan medicin, emedan dessa är gifter.
När man då uppmärksammar de här patienterna på Kjellö, vilka beteenden uppmärksammar man då som önskvärda och vilka som hotfulla eller sjuka?
Flit och arbete och dygdighet framförallt det här att patienter var duktiga att handarbeta, duktiga, lydiga, att de tog sina mediciner, att de lydde sköterskorna, att de på sätt och vis accepterade sitt liv på anstalten och levde i enlighet med anstaltens regler. Då var du en väldigt god patient, och det var också det som förstås patienterna skulle uppmuntras till och motiveras till. Och på sätt och vis handlade det också om på sätt och vis att normalisera de avvikande genom att ha dem att, så att säga, utföra det som samhället tycker att är normalt och nyttigt. Alltså den här nyttan, nyttotänkandet, så är också på mentalsjukhuset. Och också en sån här praktisk att sjukhuset kunde också ha, så att säga, nytta av de här patienterna. Att de sydde liksom sina patientkläder och hjälpte till med maten och tvätten och sånt här. Medan då patienter som betedde sig på ett sätt som bröt mot reglerna och som var besvärliga, aggressiva, våldsamma, smeta ner väggar med avföring, söndra fönster. Det är klart att i en sån här institution så är det här ju oönskat och problematiskt, och det måste på något sätt behandlas. Och då var isoleringen en metod, eller att man band fast dem i sängen. Det här är inte någonting nu som det vill jag ännu säga, att det här är sånt som är en generellt för den här typens inrättning. Alltså det handlar inte nu om själhospital som någon det enda stället som det här, utan det här är en nordisk, allmäneuropeisk sätt hur de här anstalterna funkar.
De här kvinnorna då som utagerar med att då sätta sin avföring på väggarna eller annars bete sig aggressivt, är det här då mentalsjuka kvinnor, eller är det här kvinnor som på felaktiga grunder har blivit intagna och uttrycker sin frustration?
Det att vem av dem då som har, så att säga, varit på riktigt sjuk eller egentligen sjuk, så det kan jag inte svara, det vill jag inte riktigt heller svara på, för att det vet jag inte. Men en sak som är klar så är att det är helt klart att där var många förstås väldigt, väldigt sjuka och olyckliga. Men samtidigt den här att leva på det där sättet, ett sådant liv, så vad föder det och hurdant? Jag menar, om jag tänker själv att jag skulle bli inlåst någonstans och jag skulle själv tycka, oberoende fast någon annan skulle tycka då att jag är schizofren eller vad jag sen skulle få för diagnos. Men om jag själv skulle då bli inspärrad någonstans och jag skulle fråntas alla mina rättigheter och min identitet, jag skulle placeras i en patientroll, så vad skulle säga att jag inte skulle börja bete mig då som en galning? Att här finns liksom så många olika aspekter, att dels väldigt sorgliga människoöden, väldigt liksom med hemska trauman bakom sig, många av dem, våldtäktsoffer och andra. Men frågan är, alltså den intressanta frågan är egentligen inte att var de sjuka eller inte, utan vad hände och hur behandlar man det vad de gjorde och sa, och hur såg man på dem, och varför fick någon en viss diagnos och någon annan en annan, och varför isolerades någon men inte en annan?
Käraste syster, många hälsningar härifrån övärlden. Du förmodar givetvis att jag tillbringar min tid på något sjukhus, men du får lov att bli besviken och höra sanningen. Stället där jag är nog vackert vad gäller naturen, men om det är frågan om ett sjukhus är detta endast en härd, ett gömställe, maskerat bakom ordet sjukhus. Där man strävar att förinta oss patienters såväl själsliga som kroppsliga krafter, här bakom världens rygg. Vanligtvis pratar man nog med hög röst i Finland om andra länders råheter, men man är beredd att blunda för de egna råheterna. För efter att ha följt med livet på denna anstalt i redan 1,5 års tid kan jag bara erkänna att detta är en anstalt utan någon som helst medmänsklighet. Det ser verkligen ut som om vi patienter står fullständigt utanför lagens beskydd. Ty de råa slag och sparkar som jag ständigt utsätts för, utöver den svaga näring som denna anstalt erbjuder, visar just på stor brist på medmänsklighet gentemot oss patienter, som slängs som vinden slänger tiggaren från ett ställe till ett annat, för att bli anfäktade av alla möjliga slags problemsökare. Och ändå borde man orka föra ett sådant här rått och tråkigt liv, år ut och år in. Redan för länge sedan skrev jag till biskopinnan att även ett sådant här bo finns i Finland. och inte är det alls upplyftande att tillbringa livets kväll på ett ställe där man inte ens har nattro, för att inte tala om något annat bättre. Släng mig ett brev någon gång. Hälsningar, Hanna.
Det här är ett brev som då är skrivet av en kvinna som har stått åtalad för stöld men har blivit sen strafffriförklarad. Och hon har getts då en diagnos som oligofreni, som skulle i dagens termer, hon skulle då vara definierad som förståndshandikappad. Men det här brevet är ju väldigt vackert skrivet och skildrar ju en ganska brutal värld som hon, där hon då skriver om Kjelö som ett så här inhumant ställe. Det här brevet har liksom det första, eller liksom de här breven nu som läs här, har inte skickats iväg. Här kan man ju då anta att, jag vet inte, det finns inga motiveringar till varför det inte har skickats. Det här är min spekulation, men det är möjligt att eftersom det förekommer kritik mot sjukhuset och på ett ganska välformulerat därtill, så kan ju vara att sjukhuset inte ville sända iväg en sån här information. Det kan förstås också hända att helt enkelt det är en slump på sätt och vis. Att det kan ju finnas många andra brev som inte har skickats, det vet vi inte någonting om. Men det här brevet ger på något sätt ger uttryck för erfarenheter om hur också inhuman sån här mentalvård kunde vara och hur man blir behandlad som ett djur och det här. Och det måste man ju ta på allvar om någon människa skriver på det här sättet, oberoende om hon skulle själv hitta på det eller inte. Men jag tycker att sättet som det är skrivet på så tyder på en ganska analytisk och sån här medvetenhet om sån här analytisk skärpa.
Tycker du att kvinnokroppen idag är en sjukdom?
Ja, på sätt och vis nog. Det var ju det klart att 1800-talet ett belysande exempel när det verkligen på sätt och vis nästan allt vad som händer med kvinnokroppen så kan på något sätt patologiseras. Men likväl det att vi fortfarande idag har specifika diagnoser som är kopplade till inte bara kropp utan koppling mellan kropp och psyke, kvinnokropp och psyke. Så givetvis så är på det sättet så är det ju någonting, representeras det ju som någonting. Om inte patologiskt så i alla fall som något riskfyllt. Alltså det finns en risk för någon slags patologi. Och det här betyder inte liksom att jag skulle se eller att jag skulle hävda att kroppen, kvinnors kroppar skulle vara inneboende i sig själva sjukliga. Det är ju inte som att vi kvinnor går omkring med liksom på något sätt sjukliga kroppar. Utan det är ju det att när blir de definierade som sjukliga? Eller när blir de betydelsefulla inom det medicinska fältet? När blir kvinnokroppen intressant för medicinen?
15-åriga Marta med diagnosen idioti. Mager, blek, rassel från bägge lungorna. Vrålar, gråter, river sönder allt hon får tag i. Måste hålla sitt tvångströja. Duger ej till arbete. Reglar och annars i högsta grad snuskig.